Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Äntligen välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden Mitt Andra Hem med mig, Amanda och Rodde som vanligt. Och med oss har vi Babak Ashti som är grundare av MMA-organisationen Superior Challenge.
Stämmer.
Hej. Välkommen.
Tack.
Välkommen.
Kul att ni vill ha mig.
Ja.
Ja.
Vi har snackat lite bakom mickarna som vanligt som vi gör med alla och försöker luska ur lite. Någonting som väckte intresse ganska snabbt som vi kommer hoppa tillbaka till det sen, men... Mm. Du jobbar ju med Superior Challenge, eller hur?
Ja. Yeah.
Som lite mer som projekt. Alltså yeah. Att du gör det delvis ibland. Och sen så har du ett annat jobb vid sidan om.
Mm.
Och då frågade jag så här, men kan du köra Superior på heltid eller något sånt där? Ja, men det skulle jag kunna göra. Men jag gillar att göra båda. Du gör båda grejerna. Du jobbar dubbel heltid egentligen.
Ja, egentligen så jobbar jag 4 heltid eller 5 heltid.
Ja.
Och så, skulle du ta bort den skulle du ersätta det med någonting annat?
Ja, det finns att göra.
Och du har ett barn och så väntar ni till ökningen.
Nummer 2, ja.
Hur hinner du med allting? Vad är drivkraften?
Drivkraften är väl kärleken till sporten kanske och kärleken till det man gör. Man går upp på morgonen och tycker det är kul att jobba med det man gör. Och engageras och allt det här. Så att det är väl egentligen grunden. Sen får man ju uppoffra lite annat. I samband med galarna så blir det ju väldigt tufft för familjen. Man är inte hemma så mycket, man kan inte ställa upp och hjälpa till lika mycket. Och så att det gäller att ha en förstående fru.
Ja, så är det ju.
Sen så får man ju ta från sömn, man får ta från träning.
Tar du tillbaka det sen? Efter till exempel, nu kommer du arrangera Superior Challenge 1 april.
Ja.
Det är om en och en halv vecka nu idag.
Ja.
Så att det blir bara mer och mer. Vi har ju arrangerat SM, vi vet att det är, först är det mycket jobb. Och sen blir det bara mer och mer och mer. Och sen är det liksom supermycket.
Ja.
Hur gör du efter en sån här, efter en gala? Hur gör du för att ta tillbaka allting? Drar du på nästa direkt, nästa projekt? Eller åker du på semester? Vad gör du för någonting?
Jag har åkt på semester, jag har testat lite olika grejer faktiskt. Det är ju ungefär 3 månader förberedelse för ett evenemang bara. Och efteråt så brukar det vara en urladdning, för man bygger upp allting flera månader och så ska det pågå i 4-5 timmar och sen är det borta. Så det brukar vara en tomhetskänsla efteråt, precis som fighterna känner med sin upptrappning och efter match att det helt plötsligt tar slut och ha, vad ska man göra nu? Man vill ju ha en adrenalinkicken igen. Så jag brukar ungefär ta en månad för mig att återhämta mig lite grann och bli en människa, för jag sover i snitt 3 timmar per natt i flera månader. Och liksom komma tillbaka till en normal mänsklig nivå.
Så gud vad skönt att du säger det, för jag är fortfarande så jävla trött. Det är helt sjukt. Så fort jag får en chans att lägga mig och somna.
När hade ni det? Hur länge så var det?
Ja, men det är inte ens en månad sedan, 23-25 februari. Ja. Så att det är fortfarande okej.
Ja. Men jag tänker, det du nämnde, den här tomheten, det kände jag direkt efter SM. Ja. Man kände så här, vad fan, vad gör jag nu då?
Ja, när vi var där och plockade ihop den efter.
Vad gör vi nu då? Nu är vi klara.
Men du, berättar lite mer om Superior Challenge. Vi antar inte att alla lyssnare är helt hype på. Hur skulle du liksom förklara vad det är för någonting?
Superior Challenge är en MMA-organisation som arrangerar proffsmatcher i sporten MMA.
I Sverige?
Ja, MMA, mixed martial arts, det är en sport som är... En världens mest växande sport idag och har varit det sedan 93 ungefär, och det är en nygammal sport. Det var en stor och populär OS-gren 600 år före Kristus, och sen så tog det fart igen i slutet på 90-talet i en modern form. Och det är en blandning mellan brottning, grappling, jiu-jitsu liknande, brasiliansk jiu-jitsu, och brottning, grek-romersk fristil, thai-boxning, boxning, som man blandar ihop de här sporterna. Eller man kan dra paralleller med de olympiska grenarna, taekwondo, judo, karate och boxning. Så blandar du ihop dem så får du en MMA-utövare.
Det brukar gå ganska vilt till.
Ja, vilt vet jag inte. Det kan gå vilt i de flesta kampsporter. Men däremot så är det väldigt komplext. En MMA-fighter måste vara, som jag berättade lite tidigare, måste vara lite dålig på allt. Man måste vara... Det största största förmågan en MMA-fighter kan ha är att vara bra på de här växlingarna mellan nivåer upp och ner och mellan dra och trycka. Och man måste kunna kombinera de här olika momenten och disciplinerna och vara bra på övergångarna. Så ju bättre du är på de här övergångarna, desto bättre är du på att kunna övermanna din motståndare. Så väldigt komplext.
Vem i Sverige skulle du säga har mest liksom... koll på de här bitarna? Väldigt många.
Sverige är ju faktiskt en väldigt framgående MMA-nation. Vi har, trots att vi är bara 10 miljoner, så har vi otroligt många som tävlar internationellt och liksom lyft Sveriges flagga internationellt, både på amatörnivå numera då, och även tidigare då, proffsnivå. Så att vi har väldigt många talanger i Sverige.
Mm. Vad tror du det beror på?
Vet faktiskt inte.
Kan det vara att vi är ett land som har möjlighet att åka mycket utan att träna, lära känna sporter?
Jag tror att Sverige överlag är ett land som skapar förutsättningar.
Mm.
Så man har förutsättningar att utvecklas och göra det man vill. Och jag tror att det är egentligen den största faktorn till varför vi har så många framgångar i Sverige. Och inte bara inom kampsport eller sport, utan även inom andra branscher.
Välfärden, typ.
Ja.
Mm. Du har hållit på med Malinge själv.
Mm.
Hur började det?
Hur många har strypt?
Jag vet inte, hur många gånger har jag blivit strykt? Jag började med kampsport när jag var 11. Jag är född i en kampsportsfamilj och min morbror var boxare och min andra morbror var taekwondo och kille. Så att ända sedan jag var 2 år gammal så var det runt kampsport och kring kampsport och säckar och gym och sådär. Så det kom naturligt, och jag visste inte om det här egentligen för några år sedan när jag liksom började diskutera det här med en skribent som frågade just den frågan. Men när jag var 11 så började jag på karate. Sen så tränade jag lite, jag gick de här trenderna med kung fu och taekwondo och allt. Så man var ju med på alla de där svängarna. Sen så kom jag in på thai-boxning och därifrån blev jag introducerad till grappling. Och från grappling till MMA. Mm.
Har du tävlat själv?
Aldrig professionellt, nej.
Okej.
Okay. Amatörmässigt?
Nej, aldrig.
Ingenting heller. Nej. Är det någonting som har gjort att du inte vill tävla?
Jag var väldigt liten när jag började med kampsport överlag. Jag hade en väldigt strulig period under några år där jag inte riktigt visste vem jag var, eller jag var ganska vilsen. Och det höll i sig ett tag. Så när jag började med MMA så var jag rätt gammal. Jag var väl kanske runt 26, tror jag.
Mm.
Det var min thaiboxningstränare som tog ner mig till klubben och bankade vett i mig egentligen. Och det var så jag...
För att vara klara.
Och då fick jag liksom, lite blodad tand för sporten igen och började träna och så vidare. Sen så började jag köra ganska hårt kanske när jag var 26 år gammal fram till jag var 30. Och i samband med det så började jag med mina egna affärer som Superware där vi startade 2005 och allt det här runt omkring. Så att det var, jobben tog över och jag satsade mer på kommersiella biten kring kampsporten istället för att tävla med. Jag tror att jag själv hade älskat att tävla om jag hade varit ung och haft lite mer bakom pannbenet. Och liksom varit på rätt väg redan från början och liksom visste vad jag ville göra. Då hade jag, och om MMA fanns då, så som liksom med stjärnstatus kring allting kring fighterna som det är idag. Och hur sporten är liksom hypad. På den tiden så var det en jumpahall och det var liksom lite annorlunda. Det fanns inga pengar på samma sätt, men nu finns det ju liksom en business runt omkring det.
Det är nog många inom svensk kampsport som är glada att du valde att göra business av den och tävla själv.
Jag hoppas det.
Ja,
jag tänker rent generellt, jag är inte så här superinsatt i MMA. Jag har hållit på mycket med thai-boxning. Man hamnar automatiskt inom kampsportsvärlden. Superior hör man alltid. Mm. Alltså det har blivit högt uppsatt gala. Varför? Vad beror det på?
Ingen aning. Vet jag faktiskt inte. Men vi har ju alltid... När vi startade det så tänkte vi att vi ska göra något nytt. Det fanns ju inte någon riktig MMA-gala i Sverige på den tiden.
Mm.
När var det här?
2007. Bestämde vi oss för att göra... Alltså, vi är ju egentligen ett klädmärke i grunden som heter Superior Wear. Vi startade 2005.
Okay.
Och då på den tiden så när vi tog in MMA-kläder och försökte introducera Superior Wear så var det ju väldigt traditionellt med de här thai-boxningsshortsen och ingen ville ha MMA-shorts med slits, de här surfboards.
Ja.
Så vi försökte liksom få folk att ha det. Så var det en thai-boxare, Johan Babajani, som hade det på en match i K1 och det var på den vägen. Och idag är det ju liksom alla har en sån här surfboard, även utanför kampsportskretsar liksom. Så att vi började egentligen som ett klädmärke och vi tänkte så här, hur ska vi göra för att hypa kläderna? Vi håller på med MMA-kläder, så vi arrangerar en egen MMA-gala, tänkte vi, som en marknadsaktivitet för kläderna. Och så tänkte vi att vi ska göra det självklart på så bra och seriöst sätt som möjligt. Istället för att ha showroom eller catwalk, så vill vi visa kläderna och sport på riktigt.
Ja, in action liksom.
Exakt.
Hur många var ni som grundade Superior? Du säger vi.
Men... Ja, alltså, vi är en hel del involverade människor. Men det var jag, och den här idén kläcktes av en kille som heter Johan Riddaström, som även har gjort våran logga. Och han är vår kreativ idag och är, vi kallar han för Johan Geniet. Han är väldigt, väldigt kreativ och har väldigt galna idéer. Och sen får jag göra grejerna.
Ja, jag känner igen det där.
Så att vi gjorde första galan som en marknadsaktivitet egentligen. Så vi tog konceptet vi tänkte göra var att ta Sverige som MMA-elit och matcha dem mot internationellt motstånd. Och flyga hit liksom kända fighters från överallt då. Och första galan blev en succé och därefter fortsatte vi.
Ja. Har varje gala blivit lättare eller svårare, eller känner ni att ni är på samma nivå när det kommer till att uppnå? Ni måste ju någonstans slå er själva för varje gala. Så att, för det är ju svårt, framförallt som du säger, ni gör en första gala, det blir succé. Då måste man hålla upp den här tronen. Hur har det varit? Har varje gala varit en succé?
Nej, alltså ekonomiskt så har det varit tvärtom. Utan vi har investerat i varje gala. Vi har aldrig gått med vinst i en gala. Vi har ju egentligen satsat och investerat i evenemangen både själsligt och ekonomiskt för ur ett långsiktigt perspektiv. Vi vill ju bygga sporten här i Sverige, vi vill bygga marknaden och vi vill bygga atleterna och fighterna. För vi har en vision kring fighters, att det är en idrottsman, men en idrottsman med en edge utöver en vanlig utövare, en friidrott eller vad det nu kan vara. En fighter har ju någonting lite speciellt. Jag brukar säga att alla sporter egentligen kringgår det fundamentala, som är att övermanna sin motståndare. Man försöker kringgå det fundamentala och göra det handgripligen. Så man hittar på andra grejer istället för att säga att jag är bättre än dig genom att springa fortare eller hoppa högre eller kasta spjut längre. Men egentligen vad det handlar om är att övermanna sin motståndare, och en fighter gör det handgripligen, och han kringgår egentligen inte det som är
basen. Det blir så konkret.
Exakt. Och sen har du ju då modet också och utsätta sig själv för den situationen och bli nedvärderade som de själva känner av i en förlust. Eller få den här enorma kicken av att vinna.
Det är ju ett fruktansvärt fokus på de som är i buren eller ringen eller vad det nu är för någonting.
Så, att det krävs ju lite extra för en fighter, och det är det vi försöker hypa, och vi försöker glorifiera fightern som en hjälte, och vi försöker bygga hjältar lite grann.
Nu har du hållit på i 10 år då?
Ja, typ.
Och har du aldrig liksom, har ni haft galor kontinuerligt under de här 10 åren?
Ja, vi har haft galor kontinuerligt, och organisationen har växt, kläderna, vi tog in också ett utrustningsmärke som vi kallar för Superior Gear. Vi har egen agentur med egna fighters och så vidare. Så att det har ju utvecklats hela tiden, och galorna som du var inne på, vi försöker ju förbättra oss hela tiden för varje gala. Men man blir ju aldrig, det är showbiz, vad som helst kan hända. Vi har råkat ut för arenagolv har gått sönder.
Under galan?
Nej, innan. Så vi kunde arrangera. Vi har varit med om att vulkanutbrott som gjorde att fighters inte kunde flyga hit på grund av
Islandsgrejen. Askmolnet.
Ja. Så att vi fick skjuta på hela galan. Då hade vi tv-sändning, liksom, det var tablåtid, det var produktionsbolag, det var arena. Allting var flytta allting.
Funkade
fighters,
det?
Fighters, flygbiljetter.
Funkade det ekonomiskt?
Vi lyckades den gången. Och vi backade inte så mycket på just den grejen. Och det var tur att vi kunde få ihop det. Liksom. Så att det är nya utmaningar och alltså det finns ju inget färdigt koncept. Det är ju ingen raketforskning att arrangera ett evenemang. Men ska du göra det med kvalitet, då är det alltid svårare. Och beroende på vilken nivå du vill lägga det på.
En tanke som slår mig, det är att du brukar ha... Hur många matcher brukar ni ha på en gala ungefär?
Vi siktar på att ha någonstans mellan 10 och 12 matcher.
10-12 matcher, då kanske det är 2-3 som är huvud, liksom de här riktigt stora namnen, eller?
Ja, vi brukar ha egentligen hela huvudkortet. Alltså övre huvudkortet brukar vi stapla upp ganska bra.
Ja, okej, för jag tänker det blir så känsligt. Det är ju så lätt hänt att någon blir sjuk, eller som du säger, det kan hända något med flyget, eller hur liksom, du måste vara jäkligt duktig på sista minuten lösningar eller ha backupplaner, hur tänker du där liksom?
Det går ju inte att ha backupplaner. Ibland kan man ha några reserver så där, så man vet att de är sugna på fight och man frågar om är du redo på att ta det här, och då håller de igång träningen och liksom har alla tester och allting klart. Men det är inte alla som vill det. De vill ju veta datum när de ska gå match och sen så vill de sikta sig in på det och så köra. Så det är väldigt få ersättare man kan hitta.
Det gäller att ha ett vasst huvudkort liksom alltihopa.
Hela tiden och bibehålla den och för inte förlora kvaliteten. Men precis som du säger, det är inte många som känner till det liksom, om man inte är insatt. Men det är en del av fightbase. Alltså, bortfall kommer ju. Det är precis som alla andra sporter. Och det handlar inte om vilken nivå organisationen är på. Det händer i UFC och det händer liksom på klubbnivå. Så att bortfall kommer på grund av skador. De tränar väldigt intensivt. De ligger på en elitnivå. Så det är väldigt liksom fin gräns till skada hela tiden. Så det är en balansgång där för dem. Och lätt att det tippas över. Och då gäller det att man är alert. Och börja liksom hitta nya ersättare. Så min matchmaking pågår hela vägen ända till galadagen ibland.
Med sista minuten lösningar och
ja,
sånt.
Jag har två matcher nu som jag måste matcha.
Ja, och du har en och en halv vecka på dig.
Jag har en vecka
på mig. Och det är standard.
Alltså jag har egentligen två dagar på mig max. Liksom.
Ja, just det.
För de ska ju flygas hit. Och...
Ja, men det grejer, eller hur? Du har gjort det
förut. Jag hoppas det.
Hur många proffsgalor finns det i Sverige? MMA och...
Vet inte.
Eller hur många organisationer, rättare sagt?
Jag vet inte. Jag har just nu kanske 2, 3, 4 liknande. Ja, 5 UFC.
Har ni någon gång känt att ni har blivit motarbetade av någon organisation eller av någon individ eller vad det nu är?
Ja, det är klart. Det finns ju alltid en massa folk som har egna intressen.
Mm.
Så absolut.
Vad är det som händer då? Vad är det man känner av? Jag tänker mest på om större organisationer går in och låser sina fighters och de får inte tävla här, de får inte göra det här, de förstör för lite mindre organisationer. Har det på något sätt hjälpt er ibland också att vissa kanske tänker så?
Alltså man kan säga så här, när vi började med MMA här så visste ju knappt folk vad det var för någonting.
Mm.
Och vi fick arbeta politiskt för att få det att bli accepterat, för precis då så trädde kampsportslagen i kraft. Vilket förbjöd kampsport och arrangera evenemang.
Var det i samma veva som man var tvungen att gå och kolla huvudet inför varje match?
Ja, ja.
Det här var 2007, 2008, det årsskiftet då.
Mm.
Och då tillsattes en kampsportsdelegation i Länsstyrelsen i Örebro som heter kampsportsdelegationen. Och de hade som uppgift, och har det även idag då, för att tillse att säkerheten bibehålls då. Och MMA-förbundet då fick tills vidare sanktioner efter ett tag och sådär. Så att vi har ju varit med och byggt sporten från en gräsrotsnivå. Mm. Och sen så tycker vi känner lite grann att vi har liksom byggt en räls. Och stått och svettats med hacka och spade. Och byggt den här liksom med blod, svett och tårar. Och så kom UFC in till exempel. Mm. Och så satte sin första gala på samma dag som oss i Sverige. De signade 7 fighters och så vidare. Så det var väldigt tufft att tackla den situationen. Men det vi gjorde var att istället flytta ner till göra vad Musa Hasselvall kallade för MMA till folket. Försökte sprida sporten lokalt på olika orter i Sverige.
Mm.
Så som vi hade gjort i Stockholm. Så vi började egentligen göra ett samarbete med olika lokala aktörer runt om i Sveriges största städer egentligen. Eller städer som hade intressanta upptagningsregioner. Så vi skrev franchiseavtal med bland annat Goat Event som äger Ullevi och alla arenor i Göteborg. De hade aldrig skrivit ett liknande avtal förut. Samma år så skrev de första gången då med Internationella friidrottsförbundet.
Okay.
Kring ett samarbetsevenemang. Eller ett samarbete kring ett evenemang. De, i samband med friidrotts-EM 2013.
Mm.
Och även Superior Challenge.
Och där kom ni liksom.
Ja,
det är stort.
Ja, det är ganska coolt.
Var det som en turné då eller?
Ja, vi gjorde en liten turné. Jag tror vi var i Helsingborg och vi var i Göteborg, Malmö 2 gånger. Vi var i Norrköping och sen så var vi i Södertälje och vi kände att det är dags att komma tillbaka till Stockholm. Det var lite strul med arenagolvet i Norrköping. Så då förra galan, och vi har inte arrangerat en gala själva utan vi har egentligen franchisat ut det till partner som har arrangerat det lokala biten. För vi har ingen lokal kännedom då, för vi har bara sett till att vi levererar sport och evenemanget. Underhållningsmässigt. Helt plötsligt var vi tvungna att göra en rockad och börja arrangera ett evenemang själva då, eftersom arenagolvet var paj, vi hade fighters som hade tränat, så vi tänkte, vi flyttar här till Stockholm där vi känner oss hemma, där vi har liksom, där vi är vana vid att jobba på hemmaplan. Och det blev skitbra sist.
Vad skulle du säga, förlåt,
ja.
Vad var skillnaden om du åker runt och arrangerar och gör det som en franchise-grej eller arrangerar hela själv, vilket skulle du föredra?
Ja, det beror på. Alltså, det är klart det är skönare att kunna släppa bitar som biljettförsäljning och marknadsföring och hela den biten. Och kunna fokusera bara på matchmaking och lite PR och lite hype och marknadsföring kring det. Men för du blir av med en del ansvar, så det är jätteskönt.
Och som du fyller i med annat.
Ja, exakt. Men då kan man fokusera på liksom det andra. Och inte liksom sprida ut det över allting annat. Så det är alltid skönt. Men sen är det också en jävla kick att liksom lyckas med ett evenemang. Så sist vi sålde slut på förköp. Vi hade inga biljetter att sälja i dörren. Det var jättebra stämning i arenan. Matcherna var bra. Så att det är en kick det också att kunna arrangera det själv.
Hur många biljetter snackar vi om då?
Jag tror vi tog in 2-7 eller något
liknande. Vilken arena var det?
Det var Eriksdalshallen.
Samma som nu på lördag.
Vi har ju ett problem i Stockholm. Helst vill vi ha en sån här 5000 människors arena. Men det finns ju inte.
Utan, men vi, antingen eller.
Ja, precis. Friends 50 000 eller vad är det för någonting?
Ja, nästan. För vi har ju också så här, kampsporter har ju golfsittning. Så det blir ju alltid så här, vad heter det? Konsertpublikmässigt så blir det även på golvet liksom. Så att vi har arenor som Annexet och Waterfront som tar in max 2000 människor. Sen har vi Fryshuset, Solnahallen, Eriksdalshallen som tar in nästan 3000. Och sen är det ett glapp då, upp till Hovet som tar in 11000. Och sen Globen och så vidare. Ja, det är ett stort steg däremellan. Man vill gärna ha någonting runt 5000, känner jag. Det skulle vara perfekt.
Jag tänker lite på, Superior måste ju ha ögonen på sig från andra organisationer, världsorganisationer som USA och de här. Har ni själva märkt att det är dörren för fighters som har lyckats bra på er gala, som har blivit signade av större event och så vidare? Har ni gett fighters den chansen utan att tänka på det? Är du med? Jag tänker så här, ja men okej, nu är Roddy med på Superior och så har någon sett mig. Har ni känt av det? Att det är många som har upptäckt fighters på era event?
Vi har ju, vad ska vi säga, ja, det är absolut. Jag ska inte kriga det, ja. Och det är ju också en grej som vi både vill göra medvetet och vi kanske har gjort det omedvetet också. Men bland annat så tog vi in Talis Latis, jag vet inte om du känner till honom. En UFC-fighter, han är UFC idag då. Vi tog in honom i vår sjunde gala på Hovet, matchade honom. Talis Latis hade precis gått om titeln mot Anderson Silva, känner ni till honom?
Ja.
Han var titelhållare jättelänge, så är jättestor inom sporten. Här hade det gått tiden ut, titelmatch. Förlorat den och så blev han utsparkad från UFC. Så vi plockade upp honom, tog honom till Superior och matchade honom mot en annan legend som heter Jeremy Horn som har gått över 100 matcher. Matchade honom som main event. Och sen gick Reza match mot Rich Clementi och alla andra som har, alla andra svenska fighters som, från den första skolan då, som har tävlat i UFC. Så alla var ju på kortet och vi fick in den galan på HDNet Fight som är världens största MMA-kanal, eller var det på den tiden. Amerikansk tv-kanal.
Inte amerikansk, okej.
Ja, och vi var den första icke-amerikanska organisationen som någonsin sändes på deras kanal. På grund av att vi tog in Talis Latis och alla. Och folk här i Sverige på den tiden tänkte så här, fan håller ni på? Jag fick jättemycket frågor varför vi hade tagit in Talis Latis. Varför vi hade tagit in Jeremy Horn. Det är dummaste ni kan göra. Men det gav ju att vi fick uppmärksamhet internationellt. Och det gav också att vi fick en tv-kanal, Lotus TV i Macau, Kina. Så sände det via satellit över hela Asien och Australien. Så vi hade estimerat 100 miljoner tittare på den galan.
Det är jättestort.
Efter det kom UFC till Sverige. Och efter, nu säger jag inte att det är på grund av oss att de kom hit. Men det öppnar ju upp ögonen för internationell MMA-marknad. Och att Sverige finns potential. Vi har de här fighterna som syntes i HDNet Fights. De har potentiell publik. Folk gillar dem. Och det finns en marknad, det finns publik i arenan och sådär. Så att vi har ju gett jättemånga fighters titeln till exempel. Och de har fått UFC-kontrakt direkt. Det är bara att gå in på vår hemsida och se vilka som har varit för detta superiormästare och vilka som är i UFC idag. Vi har producerat kanske 90% av alla svenska matleter som är i UFC idag.
Fan vad häftigt. Vad beror det på att vissa kanske inte ville med de här namnen på er gala?
Vad menar du?
Han amerikan.
Talis Latis.
Vad var det folk tänkte på?
Tänkte så här, men varför tar ni in internationella fighters? Varför tar ni in UFC-fighters till Sverige?
Varför använder de inte våra? lite sådant.
Nej, men vi använde, vi hade ju svenska på hela kortet, men samtidigt så hade vi en internationell match för att höja nivån på galan internationellt, för att dra internationell
uppmärksamhet. Ja, annars matchar ni svenska mot internationella, men där hade ni en helt internationell match.
Okej, det var så.
Konceptet är ju att matcha svenska MMA-eliten mot internationella stjärnor, så vi headhuntar dem som vi tycker är liksom håller tillräckligt bra nivå för att vara i organisationen, och så matchar vi dem mot UFC fighters eller vad det nu kan vara. Så det är egentligen konceptet.
Okej, och då var det liv om det då? Att det var, att man, nej, för, var det, man vill ha det som det var förut.
Nej, men varför ska ni ta in Tyler Slaty? Vad fan är Tyler Slaty? Tyler Slaty är fortfarande i UFC idag, och då hade han gått om titeln också.
Det är en jäkla chans för övriga på kortet.
Exakt,
om det syns internationellt.
Absolut.
Även om folk är där för att kolla på main fighten. Liksom. Så då har ni gett dem en jäkla chans. Så vad skulle du säga skillnaden om ni har hållit på med det här i 10 år? MMA, var det en ful sport för 10 år sedan?
Ja. Vi valde ju att arrangera första galan i Fryshuset för att vi ville ha Anders Carlberg i ryggen. För press och media ville ju bara relatera det till kriminalitet.
Okay.
Så Anders Carlberg var väldigt skön, och han bad ju press dra åt helvete ordagrant och la på. Liksom.
Han verkar så jäkla häftig. Ja, har vi jobbat med honom alltså.
Han var så här, fan, eller de ringde upp honom. Hur fan kan du tillåta våld arrangeras i din liksom antivåldlokal? Han vill dra åt helvete och la på.
Det är jävligt häftigt. Det är jävligt skönt att ha en sån person bakom.
Ja, väldigt skönt. Och han hjälpte ju oss att egentligen slå rot, kan man säga.
Hur är det idag då? Är det helt tvärtom? Är det så att man, okej, Superior ska vara här?
Stockholm, ja. Och ner till Helsingborg, när vi hade vår evenemang där, så var det en styrelsemedlem. Det var ju kommunalt ägd arena. Så styrelsemedlemmar hoppade av, och var rabalder och skrev i hela tidningar. Det här var 2013, tror jag.
Det var inte så länge sedan.
För att det var liksom våld som kom till arenan. Och när man kommer utanför Stockholm så känner man att det finns en viss... liksom,
det finns kvar lite fortfarande kanske.
Ja, fördomar mot sporten och sådär. Men här i Stockholm, det är ju så etablerat. Och,
Jag tänker sponsorer och så här, företag. Är det svårt att, eller vet, ska man sikta in sig på vissa företag som vill synas i samband med MMA?
Fortfarande är det ju inte rumsrent. När man tittar på...
Nej, jag har förstått det. Typ enskilda fighter som vill ha sponsorer, att det inte är,
det är tufft.
Jättelätt.
Och det är inte Volvo som går in, eller Scania som går in och sponsrar med miljarder, eller Kexchoklad som kan gå in och sponsra en längdskidåkare med flera miljoner för en tävling. Så det finns inte de förutsättningar, varken för organisationer, föreningar eller individer och utövare.
Ska du säga att det går framåt?
Det går framåt, absolut. Det är stor skillnad idag mot vad det var 10 år sedan, absolut. Men det är fortfarande inte accepterat på det sättet. Och det kanske är också bra på ett annat sätt, för att jag tror inte på att sporten behöver vara lite så här mystik kring sporten. Den behöver vara lite så här, det ska inte vara alldeles för kommersiell, och då urvattnas det.
Men blir det mainstream, då blir tappar grejen.
Exakt. Liksom. Ja, det ska vara, alltså, den tappar ju sexigheten liksom. Sporten ska vara lite så här. Det ska vara lite mörkt. Men självklart under förutsättning att allting är professionellt och snyggt. Men jag menar, just ur ett liksom hype PR-perspektiv, så tror jag att det blir mer intressant när det är liksom lite...
Det känns ju lite som att 10 år senare nu, så känns det som att man har ju faktiskt motbevisat alla de här som tror att det är våld och så vidare. Det känns som att någonstans har vi kommit faktiskt att nu är det ju, det är ju en sport, och det är en av de grymmaste sporterna som finns, att mycket respekt. Visst, det kan vara lite trash talk och så vidare. Det kan det vara en hel del, men sen efter matcherna så ser man att det är helt annorlunda. Och det borde ju folk faktiskt, det känns som att de borde vakna till liv och faktiskt börja inse nu att det här är, vi är värda lika mycket space som många andra sporter.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vart ser du dig själv med just evenemangsmässigt om 10 år till?
Jag fick den här frågan faktiskt för någon vecka sedan i en annan intervju och jag hade aldrig tänkt på det innan. Men nu, eftersom jag tänkte på det inför förra intervjun.
Jag har ett svar.
Jag har ju alltid bara tänkt en gala i taget. Mm. För att det är så mycket, liksom, det är ett berg. Så här, Mount Everest, vad ska du klättra upp för Mount Everest om 10 år igen? Liksom. Mm. Så man har aldrig liksom sett något bakom berget. Mm. Men jag skulle vilja arrangera evenemang utomlands. Så att, jag vill ju ha ett evenemang i månaden i olika länder. Det är ju drömmen.
Resar du, alltså typ ett kringresande?
Ja, alltså i olika länder. Och ja. Man etablerar sporten och varumärket i olika länder och försöker bygga någon slags liga. Och, ja, det är drömmen.
Fan vad häftigt. Cool. Ja, det är klart. Ja. Dit kommer du komma med tanke på hur ni jobbar.
Hur många är ni som jobbar aktivt med Superior?
Aktivt? Jag är ju den som jobbar aktivt med det hela tiden, konstant. Sen har vi andra som jobbar kanske på 20% och sen har vi när varje evenemang kommer igång sen då. Så har vi ju några nyckelfunktionärer som är med på hela tåget och sen blir det fler och fler som kopplas på ju närmare evenemanget man kommer. Så kan man säga när galan är, då är det 300 personer som är där och jobbar.
Det är du som drabbas om det går åt helvete, så skulle man kunna säga.
Det skulle man kunna säga.
Ja. Ja.
Jag tänker på, ni har ju streamat, eller ni har tv-sänt va, Superior?
Ja, vi var först i Viasat Sport med första galan och andra galan. Vi var först i TV4 Sport. Vi var först i TV10. Vi var först i Eurosport och nu är vi först i Viaplay. Så Viaplay är vår TV-partner idag. Mm. Så vi sänder live i hela Norden, Sverige, Norge, Finland, Danmark. Precis samma TV-räckvidd som UFC har idag i Norden. Mm. Plus att vi har TV10 också. Så det eftersänds på TV10 veckan efter. Men det är highlights. Mm. Så hela evenemanget i sin helhet sänds live på Viaplay.
Fan vad häftigt. Hur var första... Var det Viasat som ni hade som första.
Ja.
Hur var det att få till ett samarbete med dem? Var de mot det?
Ja, alltså vi var ju på en helt annan nivå då än vad vi är idag. Ja. Så erfarenhetsmässigt och liksom evenemangskvalitet och allting. Mm. Så att det var ju ett under att vi fick in det överhuvudtaget.
Ja, med tanke på det vi pratade om också med fulsport och fulsport och så vidare. Och de är ju väldigt kommersiella. Så det är ett stort företag. Så
att... Ja. Och jag menar, det var inte så att man kunde liksom... åka till Las Vegas och leva livet i ett halvår efteråt. Så det var inte på den nivån. Men det var ju just själv att komma in bara i den tv-sfären var coolt. Och sen när jag var först i TV4 Sport var också jävligt coolt i början. Och vi tänkte så här, fan det här är stort liksom. Och sen Eurosport var nästa grej. Och,
herregud, bara det är ju en vinst liksom, psykiskt.
Men vi har ingen kanal till nästa.
Ja, precis. 10 år, där har vi det.
Ja, men vi är ju precis som er. Ni nämnde att ni körde pay-per-view.
Ja, precis. Vi streamade hela SM:et där.
Och vi har ju också försökt med det. Men det finns ingen pay-per-view-kultur i Sverige. Det är det som är problemet.
Nej.
Det är lite annorlunda i USA och till och med precis. England. Och jag tror Tyskland funkar rätt bra också. Men i Norden och Sverige, vi har ju inte den här betala... per gala. Nej,
alla skriver alltid frågor, vart kan jag kolla gratis? Ja. Det är faktiskt sant.
Ge mig en mailadress när du har betalat.
Ja, precis. Vad är du bästa minnet under alla de här åren med Superior?
Oj. Det är egentligen efter varje gala när man ser så här, inga allvarliga skador, buren höll, det blev ingen konstigheter i publiken. Alla gjorde ett bra jobb och vi har lyckats liksom vara bra publiken. Det är nog den bästa känslan.
Hur många utav 10 har du känt så där? Eller hur många galor är det?
Jag har ju 14? Gråtit efter vissa galor. Ah. De flesta faktiskt.
Nej, förlåt att jag skrattar. Men
men vi har ju, vissa galor har ju vetat att, liksom, att det är ekonomiskt är jättedåligt redan långt innan. Ah. Och ändå var vi tvungna att hålla masken och köra igenom. Liksom, och för att kunna leverera en bra publik. Det är väldigt
hur
tufft.
Hur jobbigt är det att gå upp på morgonen när man vet att det är så?
Det är skittufft. Och det tar lång tid att återhämtas också. Det är väldigt jobbigt att jobba mot ströms på det sättet. Men som sagt, man får morötter på vägen som gör att det är värt det.
Jag tänkte att vi frågade dig, hur är man funtad om man kör igen?
Man måste ju vara dum i huvudet för att hålla på.
Jag vill inte säga det så.
Ni har väl själva märkt det när ni har gjort det här.
Ja, faktiskt. Ja, ja, det är
man är ju inte frisk om man håller på med det här. Så att man måste ju vara lite dum i huvudet för att ens gå in i en sån här grej. Och till och med fortsätta, då måste man vara ännu värre.
Ja, din otäckaste känsla med alla de här evenemangen. Vad var det när du kände så här, fuck, nu vill jag bara ge upp. Skit i det här då.
Det var någon snubbe i Malmö som hoppade in i buren och skulle slåss med fighterna, fick han för. Så han var lite, lite över...
Övertagad.
Vadå, någon från publiken?
Ja, så... Martin Ahtar tagboxen. Han skulle möta svart bälte i BI. Svart bälte hade gått in i buren och Martin Ahtar precis klivit ner för catwalken, gått in bakom buren, så jag trodde det var han som kom in. Så tänkte jag så här, åh fan, jag hoppar en snubbe in från liksom, burkanten liksom. Saxar in typ så här. Och jag bara, fan vilken kreativ entré.
Men nej, det var inte han.
Och Martin Ahtar bara tittade på och bara, nej, men hästen man springer in bara sliter av sig skjorta och bara är så spänd och bara skriker så här. Och då bara, vad fan är det här? Och vi var live i Eurosport.
Men det måste ha gett lite tittarsiffror. Ja,
och så har man publik eller då har man kommentatorerna och bara, oj, nu händer det någonting. Ja, TV bara typ, ta bort kameran. Så vi lyckades ju liksom ta bort det. Men den här galningen hoppat in i buren och han skulle typ slåss.
Ja.
Enligt polisrapport efteråt.
Med Martin Ahtars motståndare.
Ja, men någon.
Med någon.
Han tänkte bara typ såhär, alla slåss, så jag vill också slåss. Så han hoppade in där.
Det
typ,
blev lite skulle, mycket.
Han gjorde sin egen entré liksom.
Ja.
Helt. Vad tänkte du då?
Nej, jag tänkte mest, jag hoppas inte domaren sopar ner han. Vi har ju en domare som heter Grant Waterman och han hade precis vunnit en match veckan innan. Han är 50 bast, alltså. Han är så här gammal räv. Gammal kickboxer. Så han hade precis knockat en motståndare en vecka innan med en huvudspark. Så han är liksom, han är 50 bast, men han kan fortfarande. Han är väldigt stor också, så han bara, please sir, step down from the stage. Och nästan snubben typ så här började veva efter honom, du vet, luften så här.
Nej,
men då kom några funktionärer in då och brottade ner honom. Och så ska de ta ut han. Och han lyckades för grindörrarna. De går ju bara åt ett håll. Så det är ett stumt åt andra hållet. Och det var ju 10 personer som skulle slita med honom. Så han lyckades sparka av den här dörren och vi märkte inte det.
Nej.
Så domaren drar igång allting, allt det här vi sopar undan, det är domaren drar igång matchen, gången går, vi ska stänga grinden och då lossnar hela grinden i handen på funktionären.
Och ni får inte dra igång någonting på den här fixen.
Nej, det går ju inte. Så att, vi skickade in vårt budteam, Fredda och Putte, de hoppade in och hade svett. Så de svetsade fast den för 2 minuter. Matchen var igång efter 2 minuter.
Fan, det är ändå jävligt. Det där är sista minuten lösning. Det är riktigt vass.
Men det värsta var att burgolvet hade då också, det var övervikt eftersom det var 10-20 pers på den här killen på ena sidan buren. Och den är inte van att vara belastad på en punkt med så mycket vikt. Så då hade eken på ena hållet lossnat. Så det var liksom en golvdel som hade liksom gått ner. Och vi märkte inte, det syns ju inte. Och de började släma varandra och allt där. Så i rondvilan så kommer domaren fram till mig och tittar på mig så här. Och så bara stampar om och han typ så här, tappar med foten. Och så bara gör så här, typ att det är med händerna och gör en gest så här. Det är över.
Det liksom.
Så jag bara, vad menar du? Och så bara... Visade han såhär, jag bara ger med foten, tappade och så bara tittade han ner och han bara, det är golvet är kört.
Ja,
vad fan, Fredde, golvet är pajs. Så de här två stackarna, de spränger ner under buren, trycker upp den med fötterna och så ligger på rygg, trycker upp ur golvet och så börjar de skruva ihop den där nere och hålla på under match.
Herregud.
Ja, så de låg där under hela matchen, fixade burgolvet. Och det var svettigt. Live Eurosport.
Det där skulle man ju ha minnesluckor efter.
Ja, det är hjältarna i galan. Den här snubben?
Ja.
Nej, jag tror inte att han riktigt var frisk. Så att...
Nej, okej. Okay. Det kan ju vara så.
Normaltillstånd kan han inte ha gjort det.
Jag vet faktiskt inte vem han var eller vad han har gjort så här efteråt. Han har inte bett om ursäkt till oss i alla fall. Men...
Nej, han kanske lyssnar nu. Skäms på dig. Han har inget gott skratt nu i alla fall. Så här, lite senare.
Ja, men det var ju inte kul då. Alltså.
Det kan jag tänka mig.
Ja. Ja, men gud, jag kan tänka mig du och jag, Rod, om något sånt där skulle hända. Vi skulle typ svimma
panik,
av, tror jag.
Ja, shit.
Stressa upp varandra.
Jag måste hålla masken där.
Ja,
jag tror inte man är kapabel att göra någonting annat. Jag tror att man skulle hamna.
Ja, men det är det man gör, fast man kan inte visa.
Nej,
man får ha förhoppning. Man får liksom ha förtroende i sitt team.
Ja.
Och jag har
ja,
förtroende med de här grabbarna. De har liksom räddat oss många gånger. Det är våra änglar liksom.
Mm. Det är skönt att höra att sånt där har hänt. På även såna här stora. Då vet man att vad som helst kan hända.
Vad som helst kan hända när som helst. Så att, ja.
Du är involverad i MMA i Sverige på ett annat sätt också. Som ordförande.
Ja, just det.
I, vad heter det? Forza Fight Club.
Forza Fighting.
I Solna. Forza Fighting, sorry.
Forza Fighting MMA-klubb.
Hur går den storyn då? Var du med och grundade den klubben?
Nej, eller? Det var jag faktiskt inte. Det var där jag började träna MMA. Den grundades, det är en gammal SBIA som låg i Sundbyberg under Rickard Bolenius. Och det är två killar då, som Sadri och, Visar och Sadri, två bröder. De gick från tävlingsgruppen från SBIA när de lade ner. Och så gick de vidare med några andra från tävlingsgruppen och började träna själva i den här lokalen som vi är i idag då. Så vi är i såna judoklubbar då. Sen kom det mer och mer folk och sen blev det en klubb till slut. Jag vet inte, jag kom dit i början på 2000.
Det var när du började träna som 26-åring där eller?
Nej, jag började träna thai-boxen. Jag började träna thai-boxen då. Men när jag kom till klubben var i början på 2000 tror jag någonstans. Mm. Till MMA-klubben. Mm. Det var efter... Jag började
efter att din tränare hade spöat dig.
Exakt, du kom på.
Kolla vad han har lyckats med ändå. Ja. Jävligt bra.
Faktiskt.
Jag kom till den klubben i början på 2000. Och sen så fick jag blodat tand och vi körde vidare med den klubben. Och jag körde 16 timmar i veckan i början. Under många år faktiskt. Sen så tog jobbet mer och mer över och jag blev mer och mer engagerad så på föreningsnivå i klubben då.
Ideellt eller?
Ja, självklart. Mm. Ja, det är ju bara ideellt. Mm. Det går inte runt, ni vet ju själva, det är svårt då. Allt som har med sport, både galarna och Spirit Challenge är väldigt mycket ideellt arbete. Mm. Alltså 99% är ju ideellt förutom leverantörer.
Mm.
Så att, det går inte runt utan ideellt arbete.
Så är det ju.
Ja.
Verkligen.
Så att det går bra för klubben idag, vi har många som tävlar. Vi har fått mer och mer vinster och titlar och svenska shootfightingmästare och grapplingmästare och sådär. Så att det går jävligt bra och vi har några proffs, bland annat Alex Bergman och Dilmurud Movlonov som ska gå. Vi hade Arman Popal som skulle ha gått på Spirit Challenge nu också, men han skadade och bröt handen. Så att vi har några killar till som är på väg upp till proffsnivå. Mm. Men som sagt, vi är en liten klubb jämfört med de större klubbarna. Men vi går successivt fram. Däremot så är vi kanske de tuffaste klubbarna.
Ja, men ni har fostrat några stora namn då, med andra ord.
Ja, på väg upp i alla fall. Absolut, på väg upp. Och även på amatörnivå har vi rätt många som har gjort bra ifrån sig.
Ni har ett förkort på de här galerna. Hur många matcher brukar det vara ungefär?
Sex matcher.
Och där ger ni såna här upcoming chans att synas?
Absolut. Och inte bara upcomers utan de första 1, 2, 3 matcherna brukar vara för upcomers. Då. Och sen så är det ju ganska bra nivå egentligen etablerade. På hela kort.
Och då är det lite folk från din egen klubb då som har gått de här?
Ja, nu har det varit. Det har inte varit det tidigare. Men nu har ju de gått tillräckligt många matcher. Så Dilmurud då, han är väldigt svår. Vi kallar han för Botir, men han heter Dilmurud Movlonov.
Botir.
Han har kommit två gånger i världsmästerskapen i sambo. Det är typ en rysk variant av MMA. Så han är väldigt meriterad och svartbält i judo och väldigt många SM och EM i judo och började med MMA för några år sedan. Han är väldigt duktig, han har väldigt mycket potential och sådär. Så efter några, han blev shootfightingmästare, alltså amatörmästare. Och sen började han tävla i proffs då. Så att vi har några bra killar på gång.
Nu fastnade jag bara på för du sa rysk variant av MMA. Är den hårdare?
Nej, det är inte hårdare. Alltså de har gi på sig på överdelen. Och sen har de typ så här tajta korta shorts.
All right.
Och sen har de också hjälm och handskar, MMA-handskar. Och så har de så här boxningshjälm på sig.
Okay, så men det är MMA. Liksom.
Det är MMA, fast det är mer folkligt. Det är en folksport. Det är jättestort i Ryssland.
Jag tänker lite på...
Som längdskidor, ursäkta.
Jag tänker lite på hela den här ruschen. Gala och sen är det dags att planera nästa. Du har familj, du jobbar, du sitter som ordförande för en klubb och så vidare. Har du någon gång kunnat luta dig tillbaka och säga så här, shit vad häftigt, kolla vad det är jag gör. Ger du dig själv den kredden? Även, och då snackar jag inte bara om att men Superior gick i vinst. Det är inte det handlar om, eller gick i förlust. Utan själva grejen att kunna överhuvudtaget, som du sa, ni la lite rälsen, ni har gjort flera galer. Har du någon gång kunnat luta dig tillbaka och säga så här, fan det är ändå jävligt häftigt. Och det är jag är en av de stödpelarna i den här organisationen som gör att det faktiskt funkar. Sen går, som du säger, det går inte att göra utan ideellt arbete. Men har du någon gång kunnat luta dig tillbaka och säga det? Kan du ge dig själv en kredda?
Jag försöker självklart kredda mig själv och uppskatta små steg, varenda steg man tar åt rätt riktning och verkligen uppskatta det gör jag. Och speciellt det gör man när man har gått på knä och liksom gått upp gått ner på knä igen och krupit ibland och sen upp på knä. Så att uppskattar man ju att kunna stå ibland. Och man behöver liksom inte kunna springa utan bara kunna ställa sig upp, ganska givande. Så att visst uppskattar man ju saker, men det är inte så att jag tror, jag känner inte att jag åstadkommit någonting, absolut inte. Mycket mer. Jag tycker däremot tvärtom att vi inte har lyckats bättre faktiskt.
Du är inte nöjd med andra ord utan du vill ha
Nej, mer. Jag tycker att vi borde ha levererat mycket mer än vad vi har gjort idag. Och...
Vilken kritik, självkritik.
Jag tycker det är jävligt kul att höra för svensk MMA att man har sådana som dig, som sådana som Superior. För att, precis som du säger, visst, jag kan tycka personligt så här, det är klart du ska ge dig kredd, det är klart du ska vara nöjd. Men också är det kul att höra att nej, för fan, jag är inte nöjd, vi kan leverera mera, vi ska framåt. Och det här innebär ju, för dig som organisation och verksamhet och bla bla bla, det är klart man vill bli bättre, utveckla. Men sen så tänker jag också alla de här hungriga MMA-fightersen som finns där ute, som vill visa sig och få en chans. De vet ju så här, shit, Babak är på gång, det kommer komma grejer, förr eller senare kommer chansen. Än att ha en trött promotor som bara, nej,
färdig,
vet inte. Nu har vi haft 14, kanske har en till. Man hör ju på hela dig att det kommer bli bättre. För bra är det ju redan, alla hör. Jag är ju inte ens insatt i MMA-världen på det sättet.
Nej, men ändå vet man vad det är.
Och ändå vet man, man hör mycket, man vet mycket. Jag har hört väldigt mycket bra om Superior. Och sen bara det att ni inte bara gör eventen, utan ni har ju faktiskt era klädesmärken och så vidare. Så vilket är jävligt häftigt. Skulle du kunna nämna 3 saker med dig som är, vi börjar med de negativa. Vi börjar med de negativa. 3 saker som är negativa med dig som kan påverka din omgivning. Och då pratar jag nog inte bara familjärt och personligt, utan rent ni som jobbar i projekt och så vidare. Vad tror du folk kan irritera sig på?
Att jag kanske är lite för framåtriktad och inte... Alltså min fru brukar säga att jag är som en elefant i ett porslinskåp när det gäller känslor.
Du bara kör här. Pajant.
Så att, och det är inte medvetet, utan det är bara mitt sätt att vara som kan uppfattas på ett visst sätt. Och det kan väl irritera folk, och jag kan uppfattas på ett fel sätt.
Skulle du säga att det är saklig liksom? Att du känns för mässa liksom?
Jag kanske uttrycker mig på fel sätt och jag säger saker kanske, men jag menar inte det ur det perspektivet, utan det kan uppfattas som någonting annat, fast jag menar någonting helt annat. Jag vet inte. Det är vad hon tycker i alla fall. Jag tror att det stämmer. Sen är jag också kanske för mycket visionär och inte så mycket förvaltare. Så jag gillar att skapa, men jag gillar inte att ta hand om saker och sitta och grotta med dem. Utan jag vill gärna ha folk som hjälper mig med den biten. Och jag kan liksom fortsätta ploga framåt. Det är väl både kanske en av mina starka sidor och en av mina mest negativa sidor. Och vad är det mer då? Jag har väl många, så jag vet inte vilket jag ska välja. Så jag vet inte vilket jag ska välja.
Men om vi hoppar till de 3 positiva då. Precis samma fråga egentligen, fast bra grejer som folk säger. Babak, han vet ju att han kommer fixa det här. Han är si och så.
Jag tror att en av mina starkaste sidor är just det jag sa. Det är att jag kan driva framåt. Jag kan få igenom grejer. Och jag är väldigt målmedveten när det väl gäller. Och jag kan uppoffra väldigt mycket på vägen. Så att jag tror att det är en uppsida. Sen vet jag inte vad jag har mer positiva sidor faktiskt.
Men när du säger att du kan uppoffra, menar du då personliga grejer för dig? Eller kan du känna att du är hänsynslös ibland mot andra människor?
Absolut inte. Nej. Det är kanske min tredje eller mest negativa sak, att jag alltid tänker på andra jämfört med mig själv. Och det är ju inte så bra heller. Och jag driver framåt gärna, men inte så att jag kör över folk. För jag har väldigt mycket stolthet och jag försöker alltid... Jag tror på lojalitet. Det är väldigt viktigt för mig och jag vill gärna ha det från folk som är runt omkring mig. Och känner jag att jag inte får det tillbaka, då tappar jag känslan lite grann för dem som jag tar in i min sfär. Och för mig är det jätteviktigt med lojalitet och vara rakryggad och kunna lägga sig... Min mamma sa alltid, du ska kunna gå och lägga dig och liksom... Lägga huvudet på kudden och vara stolt med gott samvete och kunna sova bra. Och det är det jag lever efter. Och för mig är det jätteviktigt. Så att, men däremot så har jag så mycket knivhugg i ryggen så att jag ser ut som en igelkott.
Ja, det är så. Det brukar vara baksidan.
Men det är väl lite så här i den branschen också?
Ja, alltså, det är alla branscher, men jag vet inte riktigt om det har med branschen att göra. Men...
Jag tror som du säger, det är nog livet, men det får vara värt lite knivhugg ifall man har det där rena samvetet.
Ja,
så är det gott samvete är det bästa huvudkudden.
Ja, alltså för mig är det så att jag hellre gott samvete och jag kan gå med huvudet stolt och rakryggad än att jag ska ha massa pengar och, eller uppnå eller vara någonting annat som jag inte är.
Det är inte värt det.
Nej.
Vart får man tag på biljetterna till Superior för de som inte vet? De flesta lär veta, men de som inte vet.
Är de
slut? Vi har faktiskt, vi sålde slut golvet, så att vi släppte på några rader till. Och det var bara, jag tror just nu har vi bara 30 biljetter kvar på golvet. Vi har sammanlagt kanske 500 biljetter kvar att sälja. Och förra galan sålde vi slut på förköp, så det fanns inget att köpa i dörren.
Ni kommer inte släppa något i dörren eller?
Nej, men det finns ju inte platser. Så vi kan inte skapa platser.
Nej, nej.
Så att när det är slutsålt så är det slutsålt. Och det är tråkigt, men...
Men ändå kul.
Ja,
ändå
gud, kul, ja. Det är ett lyxproblem.
däremot så har vi ju Viaplay, som Viaplay Fighting, Viaplay.se. Man kan gå in och kolla på galan live om man inte får plats att komma in. Mm. Men någon som vill se det live så rekommenderar jag verkligen. För att det är en... adrenalinfull sportunderhållning och det finns nog inte så mycket liveunderhållning som är så vad ska man säga, påtaglig och som man aldrig glömmer som en MMA-gala.
Brukar det vara hög stämning?
Ja, absolut. Mm. Och det är någonting speciellt med att se det på TV, men när du ser det live så är det en helt annan känsla. Mm. Och det är svårt att förmedla via en TV-signal. Så vill man vara lite nyfiken så man kommer dit och kolla. Vill man inte, vill man titta hemma och vara bekväm, då är det via play.se.
Vilken sida hittar man?
Biljetterna hittar man på superchallenge.com.
Superchallenge.com. Ja, på hemsidan.
Okej, okay, Eriksdalshallen, 1 april.
1 april.
Lördag, det är inget skämt.
Nej, det är på riktigt.
Ja, just det, 1 april. Fan vad häftigt. Jag ska definitivt försöka ta mig dit faktiskt. Kolla på det.
Ja, det måste ju komma.
Hur får man ta på det? Jag förstår att du inte vill att man ska få ta på det nu så tätt in på galan. Men om man skulle vilja ha några frågor, whatever. Hur får man ta på det? Ni har ju hemsidan, superchallenge.com.
Vi har hemsidan och om det är pressrelaterade frågor så har vi Camilla Zettergren som är vår pressansvarig just nu. Och hon tar emot massa frågor via press@superchallenge.com.
Mm.
Så det är väl enklaste vägen egentligen.
Mm.
Går vi igen. Mm. Tack som fan för att du tog dig ut hit. Du är uppvuxen här ute förresten, sa du.
Nej, jag är inte uppvuxen.
Nej, du har bott här.
Jag har bott här.
Du är okay. Här med mig.
jag bodde här under en period i mitt liv.
Ja, så välkommen tillbaka för en liten stund. Vad kul att du
tack som fan för att du ställde upp och kom hit, Babak.
Tack för att du ville ha mig.
Riktigt att få höra dig faktiskt.
Kul att vara här.
Vi har lärt oss.
Lycka till och kör hårt nu den första.
Tack.
Tack.
Tack. Tack.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.